texten, den står i Saltaren 34 och 19. Hör de här orden som lyser starkt i ett mörker. Herren är nära det förtvivlade. Han hjälper det modlösa. Vi ber tillsammans. Gode Gud, vi tackar dig för ditt ord. Ditt ord som kan ge tröst, som kan ge riktning, som kan hjälpa oss att se åt vilket håll vi ska ta nästa steg. Ja, Herre, vi ber om oss själva nu och att vi ska kunna få ha hjärtan som öppna för en hälsning från dig, en ny tanke. Så ber vi i Jesu namn. Amen. Ja, för några veckor sedan, en tid sedan, så bestämde jag och Elisabeth Rabrand, som är pastor här i kyrkan, att vi ska ha predikningar och det ska handla om lidande och väntan. Vi berättade i församlingsledningen och sa vi måste bara hitta på en bra rubrik, för det kan inte heta lidande och väntan. Och då var det någon i församlingsledningen, jag säger inte vem, men det börjar på le och slutar på eif, som sa nej, låt det få heta vad det är, för vi behöver höra om det. Ja, därför heter den här korta serien på 2 gånger lidande och väntan. Och det här är ju någonting som det talas om mycket i Bibeln. Det går inte att hoppa över bibelord, det går inte att hoppa över sammanhang och olika teman. Det kanske inte är så att man talar om det jämt, så är det inte. Men på samma sätt som en förbandslåda är bland det viktigaste man kan ha i sin bil, eller när man åker på en hike eller läger, så vill man inte hoppa över det, så finns det sammanhang och bibelord som är så viktiga att ta med sig. Ibland kan de där bibelorden som man har hört för lång tid sedan vara ord som i rätt läge blir de viktigaste. Hur är det med förbandslåda? Ibland är det de där små plåsterna som kommer väl till pass. Visst är det så? När man har varit med om något och det har blivit ett sår, man vill inte att det ska komma smuts i såret, och man får sätta på sig plåstret. Eller om man har varit med om att det blir en större olycka och man är så tacksam över att man har med förbandslådan. Så kan ord och tankar få betyda hos oss. Den här predikan har 3 stycken rubriker, men jag skulle kunna haft 103 rubriker. För det finns så mycket man vill säga. Och en del av det går att tala om i en predikan. Men en del går inte att tala om när man möts så här. Det passar inte. Eller det är svårt. Man vill ha en dialog. Och även om några av er kanske skulle våga och säga till där ni sitter. Det går inte att alla gör det. Men nej, det går ju inte. Därför så kommer jag välkomna hem er som vill fortsätta samtalet. Ni får gärna komma hem till mig. För en del av de här tankarna passar bäst vid matbordet eller vid soffbordet. Den 4 november så kan du vara med och komma hem. Det står om det på webbsidan efter fikat, och du får säga till mig om du vill vara med och samtala vidare. Alla, oavsett om man är ung eller gammal, det är inte så att man vet mer om smärta för man är äldre. Alla, en 14-åring, någon mitt i livet, den som är gammal, vet vad smärta är. Vet vad lidande är. Man kanske har olika tankar om det. Det kanske känns på olika sätt. Det kan vara olika saker som gör ont för en person och en annan. Man kan ju aldrig jämföra det. Men alla vet vad det är. För några år sedan så blev det en förändring bland de som är bloggare och de som är aktiva på sociala medier. Innan så skulle man bara visa upp det där glättiga, det där pastellfärgade, kommer ni ihåg? Och så vändes allting. Och så var det många av dem som är kända idag som berättade om att livet är också på andra sätt, kommer ni ihåg? Och det blev som stora nyheter i den här världen. Några av er kanske inte alls vet vad jag talar om. Men några andra av er följer personer som började berätta om sitt liv och olika sidor i livet. Smärta kan ju finnas på grund av längtan, som vi fick höra vittnesbörd om innan. Sjukdom, orättvisor, besvikelser. Det kan vara någonting som man känner fysiskt, men också någonting som bara finns inuti. En del av oss tycks få mer av det där i våra liv. Som att det är en kopp som hälls ut. Och så är det mer av det som känns som jobbigt, svårt, som en sorg, som ett lidande i ens liv. Någon av er kanske vet att det är du som jag talar om. För några andra av er kanske det är någon i din närhet. Och då kan det vara mycket smärtsamt för dig också. Fast att det inte är din smärta, men du står så nära så att det blir som en förlamning i ditt inre. Och en sorg och ett lidande för att du står så nära den som kämpar. För personer som har en levande kristen tro, men också för personer som aldrig tänker på sig själv som troende kristen, sökare, så kan frågor om smärta och lidande göra att nya frågor kommer upp till ytan i livet. Du har säkert människor i din närhet där de har märkt det här när du tänker efter. Människor som aldrig talar om Gud kan, när det gör ont i deras liv, fråga nya frågor. Varför händer detta mig? Så kan någon tänka som aldrig pratar om att det finns någon mening i livet. Eller så kan man fråga sig, var finns Gud? Och det kan man fråga även om man inte har en tro på Gud. Och det gör att i en alfagrupp eller i någon liknande grupp i kyrkan där man möts och delar livet, så kan det är ofta så att några av dem som är med kan berätta om att när livet var som jobbigast, när det gjorde som ondast, då var också Gud där. Då kunde de formulera sin bön. När de ropade eller kanske viskade sin bön. Det här med att tala om lidande, man kan tänka att det är ju tungt. Men det är också så att några av de bibelord som jag kommer läsa idag, det är de klarast lysande orden. Och ni vet hur det är när det är ett mörkt rum. Hur ett ljus kan lysa så starkt. Och sätter man på en ficklampa så blir det så otroligt tydligt det där man lyser mot. Så kan orden, bibelorden och en tanke som jag säger idag vara just i det här sammanhanget. Nu ska jag tala om den första rubriken som jag har idag. Och det är att lidande tar plats, jag har stor plats i Bibeln. Det talas i Bibeln om lidande på grund av sjukdom, orättvisor, dödsfruktan. Men det talas också om lidande för tron på Jesus. Det beskrivs i Bibeln att lärjungarna led, att det gjorde ont för dem. Man kan se det också mellan raderna i beskrivningen. Man kan också se att Jesu mor Maria led. Det står ju till och med i en profetisk hälsning som hon får från en man när Jesus bärs fram som ett litet barn. Att hon ska få som ett svärd i sitt hjärta. Det talas om Jesus lidande. Så när du brottas med något i ditt liv så betyder det inte att Gud är långt borta. När människor känner att det finns smärta i sitt liv så är det många som funderar på vad är Gud? Gud är nära dig när du brottas med någonting som gör ont. Det finns många bibeltexter som talar om det som gör ont. Det finns ju till och med en särskild sorts psalm, musik som vi har som text i Bibeln i Psaltaren som kallas för klagosalmer. Det har du hört säkert. Några har hört i alla fall. Klagosalmer. Vad är det? De allra flesta av de texterna som finns i Psaltaren och på andra texter, andra ställen i Bibeln, de börjar med ett rop till Gud i förtvivlan. Och så händer någonting i den här texten. Och så vänds det till en lovsång eller tack till Gud. Det är ganska vanligt. Så är det till exempel i psalm 73. Det är en text som har diktats av Asaf, som är kung Davids främsta körledare. Och han diktar, han lever i en situation där det är tufft och svårt, och han ropar ut sin förtvivlan, besvikelse till Gud: var är du i allt detta? Och så tittar han mot de som inte har en tro på Gud, och så i sin förtvivlan säger: men för dem går det ju väl. Men någonstans i texten, det står att han kommer till helgedomen, och det är ju hans böneplats, templet, så fick han upp ögonen, och så vänds den här salmen till det goda. Men Bibeln har också, och lyssna nu, Bibeln har också salmer som inte vänds på det sättet. Det är inte lika många, men till exempel salm 35 och salm 88 är ord som innehåller rop till Gud, men som inte vänds på det sättet som jag beskrev, utan som är rop till Gud, och som bara är rop till Gud. Under ganska lång tid i mitt liv, när jag kommit till sådana texter, så har jag liksom bläddrat vidare och tänkt: vad ska jag göra med den här texten? Men jag har tänkt om. Kanske är det för att jag är lite äldre, för det är jag ju. Eller så är det för att jag har fått smaka på olika, livets olika smaker. Både det söta, men också det som smakar på annat sätt. För livet är ju så. Och jag är så tacksam över att Bibeln har också de här orden. För då förstår vi att du och jag, som inte just nu kan tacka Gud i den stunden vi är, vi kan också be våran bön. Vi kan också ropa till Gud. Det är okej att be såna ord. De orden är inte bortfixade ur Bibeln. De finns där. Du kan be ärliga böner till Gud, var du än är i livet. Är du med? Det är fantastiskt och jättestort. Nästa punkt som jag vill dela, det är att Jesus, det skulle kunna stå Gud fader, det skulle kunna stå helig ande. Gud är nära den som lider. Och jag läste det här bibelordet innan. Jag läser det en gång till, för det får gärna höras. Ni får gärna komma ihåg det. Skriv upp, fota det på väggen. Det står så här i Psaltaren 34:19. Herren är nära det förtvivlade. Han hjälper det modlösa. Det är ord att ta fasta på. För det är så skönt att ha ord när det är mörkt. Det är så skönt att få dela ord och känna till ord om man står vid sidan om. Det kanske inte alls är tufft i ditt liv nu, men du kanske har någon omkring dig. Och så vet du att Gud är nära den här personen. Det finns ju en bibelbok, Jobb, som helt ägnas åt lidandets svårigheter. Det här är en klurig bok, det är det verkligen. Men det finns några fantastiska delar i Jobb. I slutet så vänds livet för Jobb. Han som får utstå så mycket svårigheter och lidande. Och så får han uppleva att Gud är så nära. Och han säger så här: förr hade jag bara hört om dig. Nu har jag sett dig med egna ögon. Och det är inte med bitterhet han säger de orden. Ni får läsa själv och se sammanhanget. Och så vill jag också läsa ett till bibelord. Jesus säger, och tänk nu att Jesus säger orden, och det här är ord till den som känner att det är mörkt. Jag är världens ljus, säger Jesus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Det bibelordet kan ju lysa så starkt i alla våra liv, hur livssituationen än är. När Jesus liv beskrivs, så föds han ju som människa i ett stall. Tror du att det är en tillfällighet att han föds under så enkla förhållanden? Han läggs ju i en krubba. Jag tror inte att det är en tillfällighet. Jesus, han lever som flykting. Tror du att det är en tillfällighet? Det beskrivs som det i Lukas evangeliet, att han lever som en flykting under några år. Jag tror inte att det är en tillfällighet. Han lever i ett land i förtryck. Ifrån bibelsammanhangen, vi läser ju dem i andra sammanhang när man hör om tullindrivare som tar ut jättemycket pengar. Där det finns romerska soldater i området. Det är såklart en tid både i fattigdom och i rädsla. Jag tror inte det är någon tillfällighet att Jesus finns i det här sammanhanget. Jesus har vänner, men de lämnar honom när det är svårt. Jesus blir torterad och dödad. Och jag tror att hela Jesus berättelsen, att det finns där för dig och mig och för dem vi har omkring oss och våra kristna bröder och systrar i andra delar av världen. När vi ser evangelierna så ser vi hur Jesus möter de som har det svårt. De här sammanhangen vi har i Bibeln, när man har lite fantasi så ser man, ja, men det är ju ibland lite, det är svåra situationer som människor är i när de ropar, Gud har förbarmande över mig. Och Jesus möter dem som har sjukdomar, de som brottas med någonting i sitt inre. Flera gånger när berättelsen som vi läser i Bibeln förklaras så är det som att vi får liksom ett perspektiv på det som berättas. Som om kameran, om det fanns någon, visar hela sammanhanget. Det berättas att Jesus går in i en stad eller ett sammanhang, i ett samhälle, i ett hus. Och så berättas det vidare. Men vid några tillfällen är det som att det har zoomats in. Att man får se händelsen helt och hållet nära. Och en av de texterna är ifrån Maria och Marta. Systrarna Maria och Marta. De har kallat på bud till Jesus som befinner sig en bit bort. Och berättar att deras bror Lazarus, som Jesus har träffat innan, är sjuk. Kom och var med i den här stunden. De vill att Jesus ska komma dit. Men Jesus dröjer och kommer dit först efter att Lazarus har dött. Och det är stor förtvivlan och sorg när vi får se de här texterna. Och den som först möter Jesus är Marta. Och hon säger, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Hon möter Jesus med stor tro. Har du tänkt på det? Om du inte hade dröjt, om du inte hade väntat, då hade våran bror fått leva. De har sett och vet att Jesus, bara närheten av honom, kan göra att livet får komma tillbaka. Och Jesus talar med Marta och säger några av Bibelns starkaste ord. Några av de orden som du som har en kristen tro och levt lång tid med en tro har fått läsa många gånger. Och du som inte ännu har fått gå så många år eller lång tid med Jesus har kanske fått upptäcka det, så får du höra orden idag. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och så talar han mer ord till Marta. Ord som tröstar och som låter den där förtvivlan få på något sätt en riktning. Ett hopp om ett evigt liv. Men så kommer Maria emot. Hon säger samma ord. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men när Jesus möter Maria så säger han inte nya ord av tröst. Utan nu möter han henne. Och så står det att han gråter. Han gråter tillsammans med Maria. Och jag tänker att så har Gud mött mig i mitt liv. Några gånger har jag fått ord till mig. Jag har fått upptäcka ett ord i en särskild situation som har gett mig tröst, gett mig hopp, gett mig riktning. Och andra gånger, När jag har varit i en svår situation så upplever jag att Gud har varit nära. Och kanske är det så att Gud har gråtit med mig. Jesus säger också till sina lärjungar: som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Så när man funderar över hur Jesus är nära den som lider, så är också ett svar att vi får vara med och möta varandra. Han tröstar oss, står det på ett ställe i Bibeln. Han tröstar oss i våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som sörjer. Ja, du som är här kan få vara någon som blir händer och fötter, ett hjärta som får komma nära en annan. Du har Jesus ande i dig och kan få trösta någon, ibland med ord men oftast med tårar eller närvaro. Den sista punkten, det skulle kunna vara många fler, så talar Bibeln och beskriver ett slut på lidandet. Gud tycks ju ha en egen tidsplan. Och man kan ibland undra varför Jesus dröjer. Varför dröjer han till Maria och Marta? Varför dröjer han i min situation och min bön? Och nästa vecka kommer Elisabeth Rambrandt vara med och tala om det här. En viktig bön, ytterligare en sån där, en viktig predikan, en viktig tanke, precis som jag talade om med den där förbandslådan. Missa inte den veckan, nästa söndag. Men vi får vara med och lita på att Gud har allt i sin hand. Och nu tillbaka till Maria och Marta där vid graven. För berättelsen, den här berättelsen, slutar inte där. De gråter och sörjer. Jesus gråter. Det står att han är förtvivlad. Och där vid graven så säger han att de ska ta bort stenen, rulla undan den. Och så ropar Jesus med hög röst: kom ut, Lazarus. Och så får vi läsa om ett av Bibelns största under. För Lazarus kommer till liv igen. Och den här texten finns för att du och jag, var och en av oss, kommer möta döden. Vi kommer få möta den hos våra vänner omkring oss, våra släktingar och en dag vi själva. Om vi får leva länge och om Jesus dröjer. Och en dag så tror jag att vi kommer få höra det där namnet som vi har. När du tänker på ditt eget namn nu, så tror jag att du en dag kommer få höra det namnet uttalas, kanske ropas: kom in i mitt rike. För en dag vill Jesus låta oss få ett nytt liv. Det står om en ny jord och en ny himmel. Så här står det: han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer, till det som var en gång är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allt nytt. Och det här är ord som lyser så starkt. Gud har hela perspektivet av våra liv, början innan vi ens föddes, våra liv när vi lever och in i döden och evigheten. Nu ska vi be tillsammans. Ja, Herre, vi tackar dig för att du är med alla livets dagar. De goda dagarna, tack gode Gud för dem. Och att du är med också de andra dagarna, när vi kan känna att det är mörkt eller när vi inte vet åt vilket håll vi ska gå eller när det gör ont, Gud. Tack för Bibelns berättelser. Tack för de orden vi fått läsa som kan bli som tröst, som kan bli som riktning för våra liv. Och tack Gud för det vi fått läsa om Maria och Marta. Jag tackar dig Gud för att du kommer med ord, men också kommer med tröst och närvaro, att du gråter med oss. Gud, nu ber vi om goda dagar. Vi ber om beskydd. Och vi ber att vi ska få se hur solen liksom går och hittar vägar mellan molnen. Tack Gud för att du vill att vi ska få se de där goda stunderna. Allt det där som du har tänkt för oss i livet. Låt oss få leva det livet fullt ut. Så ber vi i Jesu namn. Amen. Amen. Nu ska vi få lyssna till en sång, och så vill jag också vara med och uppmuntra dig och be. Be för människor du har i din omgivning som tycker livet är svårt. Snart kommer vi kunna vara med och tända ljus och skriva böner och vara med och be uppriktiga böner till Gud.